Det är onsdagen den 5 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Den 1 januari 2026, om knappt 2 månader, kommer återvandringsbidraget att höjas kraftigt. Det har regeringen och Sverigedemokraterna bestämt. En vuxen person som har fått uppehållstillstånd av skyddsskäl och vill flytta från Sverige kan då ansöka om ett bidrag på 350 000 kronor. För ett barn sätts summan till 25 000 och ett hushåll kommer som mest att kunna få 600 000 kronor tillsammans. Under förutsättning att man lämnar landet alltså. Det här har ni säkert hört talas om. Det var gärna punkterna i Tidöavtalet som nu alltså ska realiseras. Men de senaste dagarna har den här frågan främst diskuterats med anledning av att en rad kommuner i Sverige, hittills ungefär 75 stycken tror jag det var, inte vill medverka i de här åtgärderna. Och det har ni säkert också hört talas om. Det började med Jokkmokk och så följde en hel rad andra kommuner med. Så hur ska det då gå med den här återvandringen och hur ska det bli kring mycket annat om migrationspolitiken framöver? Det tänkte jag vi skulle prata om idag och då är jag glad att presentera dagens gäst. Varmt välkommen, migrationsminister Johan Forssell.
Stort tack.
Jag ska börja med det här senaste som händer. Kommunerna som säger nej till återvandring. Jag tror inte alla riktigt klart. Vad är det de egentligen har tackat nej till?
Ja, rent konkret har de ju tackat nej till ett möte. Och det är ju frivilligt. Hela det här återvandringsbidraget ska jag säga. Det är ju frivillighet. Det är ju ingen som tvingas till något utan en möjlighet då för personer som man kanske har varit i Sverige en tid som upplever att livet inte blev som man kanske hade tänkt sig. Att man kanske fastnade i ett långvarigt utanförskap eller för den delen ska jag säga som inte vill bli integrerade i Sverige. Vi vet att det också finns sådana personer. Man kanske inte efterlever viktiga svenska värderingar om till exempel människors lika värde eller att män och kvinnor har lika rättigheter i Sverige och de personerna ska inte vara i Sverige. Men det är ett informationsmöte och det handlar ju om att just sprida information om det här stödet. Det är ju inte nytt i sig ska man säga. Det har funnits i över 40 år. Det var faktiskt Olof Palmes regering som införde det. Men det är ju en stor förändring nu naturligtvis när nivåerna höjs. Mm. Jag noterar att det då finns kommuner som tackar nej till det. Många kommuner tackar ju jag också ska jag säga. Så att det pågår ju ett arbete nu kring detta.
Mm. Men vad får det för konsekvenser att kommuner inte medverkar till det här mötet? Vilken roll är det egentligen tänkt att kommunerna ska spela i återvandringen?
Ja, det handlar ju om att informera om den här möjligheten. Som sagt, jag tror att många människor inte ens känner till att det har funnits det här stödet under väldigt många år. Mm. Och det är klart att det bygger på frivillighet och då är det väl lite märkligt kan jag tycka att det då finns då framförallt socialdemokratiskt ledda kommuner som ja, i realiteten agerar så här som grindvakter för vilken information deras kommuninvånare ska få och inte få. Jag ser ju hellre att människor får information och sen får man besluta själva kring detta. Men det här med att kommuner ska gå in och säga att nej, men just våra kommuninvånare, de ska inte få den här informationen. Det vill vi inte medverka till. Det kan man ju fundera på hur demokratiskt det egentligen är.
Men det är just som någon slags informationsförmedlare kommunerna var tänkt att fungera här. Inget annat.
Nej, men det bygger ju på frivillighet. Det är ju en frivillig reform. Det är ju ingen som tvingas till någon alls. Men det är klart att då är det viktigt att man också känner till hur det här stödet fungerar, vilka regler som finns. Vi jobbar ju till exempel då med att man ska få en stegvis utbetalning just för att minska risken för fusk och utnyttjande. Men då att det finns kommuner, då S-ledda kommuner, som också ska jag säga, som tycker jag nästan låter som ett eko från hur Stefan Löfven lät under flyktingkrisen 2015 och säger att nej men vi just våra invånare ska inte ens få den här informationen. Det tycker jag är lite märkligt.
Men säg då att man bor i Jokkmokks kommun och Jokkmokk kommunicerar ingenting men man hör på nyheterna och man kan googla in på Migrationsverkets hemsida. Då kan man alltså då efter 1 januari ta kontakt med Migrationsverket och få del av det här. Det är liksom det är ingenting kommunerna kan stoppa så, på något sätt.
Nej, det kan de ju inte utan det är ju frivilligt. Det bygger på frivillighet och den möjligheten kommer ju finnas här. Den finns som sagt redan idag, det är bara det att, och har funnits i 40 år, det är bara det att nivån kommer nu att höjas då. Mm. Sen ska jag säga att det här handlar ju inte, som du nämnde just Jokkmokk, och det är ju en kommun då som har brist på arbetskraft. Alltså, den här reformen riktas ju inte till människor som arbetar, som gör rätt för sig, som lär sig svenska språk, som har kommit in i den svenska samhällsgemenskapen. Det har ju beskrivits som att det handlar om att sådana personer på något sätt skulle skickas ut. Då har man antingen inte läst förslaget eller så har man medvetet missförstått det. Mm. Utan det här handlar om en helt annan målgrupp som inte är integrerade, som har varit i Sverige länge i långvarigt utanförskap. Som kanske lyssnar till flyktingsmugglare som berättar att kommer man till Sverige så blir man lovad både det ena och det andra. Eller just, jag läste med en sån person häromdagen, var då i Danmark, just en person som säger att jag vill inte integreras. Alltså jag respekterar inte människors lika värde, jag har en annan syn på detta. Ja, då ska man inte vara i Sverige. Vi vet ju till exempel att det finns väldigt stora problem med avskyvärd hederskultur i vårt land. Det är, de personerna ska inte vara här.
Okej. Vi ska återkomma till det med målgruppen, men bara en fråga till om det här kommunupproret, eller vad man ska kalla det. Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspin, han gick ut så att staten bör inte stödja kommuner som agerar på det här sättet ekonomiskt. Han helt enkelt ifrågasätter om de ska få statsbidrag. Tänker du också så?
Nej, alltså vi kommer inte knyta det till några statsbidrag på det sättet. Men...
Så där är Aspin lite ut och surrar, eller?
Nej, men vi är överens om att alltså, det bygger på frivillighet. Och det är ju såklart frivilligt för kommunerna att medverka också i detta. Men som jag säger, jag tycker att det väcker en del väldigt viktiga frågor. Alltså, ska inte människor själva få den här informationen och sen få besluta själva om man ska använda det här eller inte? Ska vi verkligen ha kommunpolitiker som agerar grindvakter till vilken information deras medborgare ska få?
Om man säger att kommunen fortsätter agera grindvakter, är du beredd att genomföra några åtgärder av exempelvis den typen Aspling föreslår, att man knyter det till statsbidrag på något sätt, eller?
Nej, vi har inte fört några sådana diskussioner. Jag vet inte hur det skulle gå till, ärligt talat.
Okej, då övergår vi till själva reformen. I januari ska de här åtgärderna finnas på plats. Vad räknar du med att de kommer resultera i konkret?
Ja, rent konkret så kommer det resultera i då att det finns en helt annan möjlighet än idag med dagens system då för den som vill att återvandra. Jag förstår att du ber mig konkretisera med en siffra, men något sånt mål har vi inte sagt upp och det har jag sagt hela tiden. Men det är klart att tittar man på hur det har fungerat de senaste åren så har det bara varit någon enstaka person, en person något år. Och det är klart att det är uppenbart att det finns fler än en person som har kommit till Sverige som kanske kände att det skulle vara aktuellt att återvända hem. Tittar man på Danmark så har det ju varit fler, det är liksom inget jätteantal, det har varierat lite, men det är ett antal och... Så här, jag tror att det här kan vara en pusselbit bland väldigt många andra för att hantera integrationsproblemen vi har i Sverige idag. Det är inte så att det här på något sätt är det liksom, är det den reformen som löser problemen. Det har vi aldrig påstått heller. Men tillsammans med väldigt mycket annat som vi gör, inte minst bidragstak, skattelättande på arbete, att man ska lära sig svenska språket, en helt annan syn på det svenska medborgarskapet, så tror vi att det här kan vara en pusselbit som är värd att pröva och sen får man utvärdera. Vi har ju såklart studerat det danska exemplet väldigt mycket. Det verkar fungera väl där. Jag har talat med den danska migrationsministern, socialdemokrat för övrigt, som säger att det inte är någon stor debatt idag i alla fall kring detta i Danmark, utan att det fungerar rätt väl.
Jo, ni har gjort en utredning om det här. Det var Joakim Röjst som gjorde det. Och då kom han ju fram till att hans bästa skattning var att det här bidraget kommer leda till mellan 300 och 700 personer per år. Ja, även fast du inte vill tala om exakta siffror, är det där någonstans det kommer ligga, tror du?
Nej, men jag sa just att jag tänker inte sätta någon siffra. Det är väldigt svårt att prognostisera.
Nej, men det är en utredare, han har gjort det bästa.
Men han sa ju också att det är svårt att prognostisera detta. Det är klart att det kommer vara fler än den nivå som finns idag, en person. Tittar man på det danska exemplet så ökade ju antalet personer som nyttjade stödet då när nivån höjdes. Det är väl kanske där någonstans det ligger. Vi får se. Och så här, vi sjösätter ju den här reformen nu, sen så får man utvärdera den och justera om det kan vara på det sättet. Men, och vi pratar mycket om nivån, men den andra delen det är just det här att människor får den här informationen. Jag tror många inte känner till att den här möjligheten finns. Och det är därför som det är viktigt att, att medborgarna och invånarna får den här informationen så att de själva kan fatta ett beslut om det är aktuellt för dem att göra detta. Det bygger återigen, eller inte bara bygger, det är ett frivilligt stöd.
Mm. Men säg att det ligger då mellan 300 och 700 per år som då är de bästa skattningarna som det statliga utredningsväsendet har landat i. Om det blir 300 per år, skulle du se det som ett misslyckande då? Eller att det avviker från hur ni hade tänkt det?
Eftersom jag inte satt upp något mål så är det ingen siffra som är en motgång eller en framgång i detta. Men,
så här, men skulle 300 per år föranleda de här justeringarna du nämnde tidigare? Att man skulle börja fundera i sådana tankebanor?
Nej, det tänker jag inte spekulera i den delen. Utan nu tänker vi sjösätta reformen och sen så ska vi utvärdera. Men det handlar ju inte bara, vill jag säga, om antalet personer, utan det kan ju vara då till exempel just hur många som har vetskap om möjligheten. En fråga som vi har lagt mycket kraft på, det är ju också att det inte ska gå att fuska med detta. Det ska vara väldigt svårt att utnyttja det. Det är ju sådana saker som vi kommer att titta på också. Men nu sjösätter vi reformen, vi kommer att genomföra den och sedan så får man utvärdera och då se om det behöver ske några förändringar eller inte. Men jag kan säga att vi har studerat just det danska exemplet rätt mycket och det verkar fungera väl där, som sagt, och vi har en nära kontakt med den danska regeringen om de här frågorna.
Hur mycket är det här återvandringen en eftergift till SD och hur mycket är det moderat politik, skulle du säga?
Nej, vi är överens, fyra partier, om att pröva den här modellen. I grund och botten så är vi väl det i, som jag säger, det har funnits i 40 år under både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. När det gäller ökningen så är vi överens om det. Fyra partier, det är väl ingen hemlighet att vi lägger tonvikten på lite olika saker. Jag ser det här som en del i en väldigt mycket större helhet. Jag tycker det kan vara rimligt att pröva detta. Det kommer inte att lösa ensamt integrationsproblemen. Men som sagt, vi måste jobba liksom med alla de verktyg vi har. Särskilt viktigt blir det ju när personer då kanske inte ens vill bli integrerade i Sverige. Man vill inte acceptera, man vill inte efterleva de värderingar som gör Sverige till Sverige. Ja, men då kanske man inte heller ska vara kvar i landet.
Mm. Om vi återknyter en gång till den här utredningen då, som genomförs av Joakim Röjst, forskare. Hans uppgift var ju då att leta fram vilket stöd, form av stöd det finns, vilken empiri till stöd för att man ska kunna öka återvandring med sådana åtgärder. Och den utredningen blev ganska kort, för Röjst menar att han hittade ingen sån empiri helt enkelt. Vilken utsträckning har det påverkat det förslag som nu ligger, om alls?
Ja, som sagt, vi har tittat mycket på hur det fungerar i verkligheten och i Danmark.
Ja, det är det du just har tittat på.
Och där ser man ju ett antal personer som återvandrat både ligger på en väldigt mycket högre nivå än i Sverige, och man ser ju också att det faktiskt fick en effekt när man då höjde stödet. Så att, jag tror att det kommer att ha effekt också i Sverige. Sen får vi se exakt på vilken nivå. Men det är klart att det är uppenbart, tror jag, för alla som tittar på det, att det är mer än en person som är fallet med dagens system så skulle vara intresserade av att återvandra.
Utredningen visar också på små, närmast försumbara effekter på de offentliga finanserna. Först 15 år efter systemets införande skulle det generera ett positivt resultat för offentliga finanser. Hur tänker du kring det där? Är det en viktig anledning till att det här med återvandring, att de offentliga finanserna ska påverkas åt något håll?
Ja, det är klart att allting vi kan göra för att minska problemen med det stora utanförskap, de stora integrationsproblem vi ser i Sverige idag, det är klart att det är välkommet. Och då handlar det inte om att göra en eller två saker, utan det handlar om att göra väldigt många olika saker samtidigt. Jag vill påpeka om att en person som befinner sig i utanförskap, som inte arbetar, som har tillgång till hela det svenska välfärdssystemet, det blir ju väldigt snabbt väldigt stora summor. Man kommer rätt fort upp i de här nivåerna. Så där tror jag att det kommer finnas i många fall faktiskt en positiv effekt ganska snart.
Det bor ju ungefär 2,2 miljoner personer i Sverige som har invandrat hit, 21% av befolkningen. Tror du återvandringen på ett märkbart vis kommer förändra dessa siffror så de ser annorlunda ut om sig 5 eller 10 år?
Inte på ett märkbart sätt.
Nej. Jag får ju intrycket av, jag vet inte om du delar det, du kan ju kommentera det, men att Sverigedemokraterna ändå har gjort en ganska stor sak av det här med återvandring och att de har ambitioner och mål som kanske är större än de här 300-700 per år som då utredningen skattar. Har du någon uppfattning om det?
Men vi har inte satt upp något mål.
Nej, men det var bara Sverigedemokraternas. Att utredningen är ändå den empiri vi finns, då är det mellan 300-700. Jag tror att Sverigedemokraterna har större ambition med återvandringen än maximalt 700 per år. Vad tror du?
Den frågan ska du nog ställa till Sverigedemokraterna. Jag redogör för regeringens politik.
Men du har väl en uppfattning, tänker jag. Att du hänger ju med och du pratar med dem och sånt där.
Jag tänker inte sitta och svara åt Sverigedemokraterna vad de tror eller inte tror. Jag redogör för regeringens politik. Vi har inte satt upp något mål. Men det är väl självklart att det är mer än en person som ska vara intresserad av det. Nu kommer vi genomföra reformen. Sen får vi utvärdera den. Och det är klart att det handlar både om just nivån på stödet. Det handlar om informationen. Det handlar om att alla de här praktiska sakerna som vi sitter och arbetar med. Det är klart att det kommer att påverka. Men det är, eftersom det här inte har varit så utbyggt tidigare, så är det ju svårt att ge den här typen av, som du ber mig om, prognoser eller spekulationer eller så. Utan vi genomför det och sen så tar vi det därifrån.
När ska den här utvärderingen ske? Är det bestämt?
Nej, det är det inte.
Du var inne lite på att man skulle kunna tänka sig ytterligare åtgärder framöver. Vad skulle det vara för någonting när det gäller just återvandring ifall man vill, när man har utvärderat det här och tycker att ja, men här kanske, reformen kanske inte ledde dit vad ville, vilka fler verktyg kan man tänka sig då?
Nej, vad jag säger är att när man genomför reformer så måste man ju utvärdera dem och sen vara beredd att korrigera dem.
Mm. Men vad är det för korrigeringar då?
Ja, det beror ju på vad utvärderingarna kommer fram till. Och det känns som att du vill gå saker och ting i förväg här. Vi vill ju att reformen ska genomföras på ett bra sätt, att den ska hålla kvalitet, att den ska bli välkänd. Vi vill att det ska vara riktigt svårt att fuska och utnyttja den. Skulle vi se problem på några av de här områdena, då måste vi såklart agera. Men där är vi ju inte idag. Utan, som sagt, vi har tittat väldigt mycket på det danska systemet. Erfarenheterna där verkar fungera bra. Det är där man också kan se nivåerna som ju är därifrån. Rätt mycket av de mekanismer vi bygger in, att man inte får de här ekonomiska medlen direkt utbetalat utan att det är då en trappa. Det är ju också hämtat från Danmark. Men jag tänker inte sitta här idag och spekulera i förändringar i ett system som ännu inte är genomfört, nej.
Så jag ställer den direkta frågan, om dagens koalition vinner valet, vilken roll återvandringen kommer spela i den regeringens politik under nästa mandatperiod, då vill du inte svara riktigt, eller?
Det är väl en annan fråga, men det är klart att vi genomför ju systemet nu och det kommer ju vara i kraft under nästa mandatperiod. Vad jag säger är att skulle man hitta brister i systemet, att det är någonting som inte fungerar tillräckligt bra, någonting som behöver förändras, då ska man ju såklart göra det.
Mm. Vi ska gå vidare, vi ska hinna med annat som handlar om migration också. En annan ganska färsk nyhet, det gäller det här med återvändande, och då har det ju diskuterats en del relationer mellan Somalia och Sverige. Då Sverige, vad jag förstått, då försökt få Somalia att acceptera fler återvändande medborgare. Bara en fråga där. När man vill avvisa eller utvisa någon till ett land, måste man ha det landets samverkan på något sätt? Hur funkar det där egentligen rent praktiskt?
Det beror ju väldigt mycket på vilket land det gäller. Nej, men i grund och botten är det så här att man kan i princip återvända till alla länder i hela världen om man gör det frivilligt. Och här noterar jag att det är väldigt återkommande så utelämnas just den detaljen i rapporteringen. Är det så att man gör det man ska, nämligen man går och hämtar sina resehandlingar, bokar sin biljett, då kan man i princip återvända till hela världen. Då det är problem att göra det, det är ju när människor inte vill medverka. Man berättar inte vem man är, vart man kommer ifrån, man tänker inte liksom resa hem. Och då handlar det om att kunna verkställa då med tvång. Och då finns det då problem med vissa länder. Och det är klart att det är ju väldigt praktiska problem. Det handlar om att kunna få landningstillstånd, det handlar om att personerna ska bli insläppta. Alltså vi släpper ju liksom inte personer i fallskärm riktigt, utan det är viktigt för oss att saker och ting går korrekt till. Det är ju därför som man behöver den här typen av samarbeten, men också vill jag säga ställa krav på mottagarna att göra det de ska. I grund och botten är det faktiskt en folkrättslig förpliktelse att ta emot sina egna medborgare. Men just det där med kravställandet, det har ju varit väldigt eftersatt. Egentligen hela återvändande politiken har varit kraftigt eftersatt. Men nu är det förändring. Nu skärper vi till det här. Både ställa krav på den enskilda individen som såklart kan befinna sig i en svår situation men ändå måste återvända hem, men också på länderna. Och att det här fungerar, det är i grund och botten en hörnsten i att ha en reglerad invandring. Och vill jag säga att faktiskt värna asylrätten. Det bygger på att människor som inte har asylskäl faktiskt ska resa hem. Annars blir det väldigt svårt att hjälpa den som faktiskt har skyddsskäl.
Det kanske är en väldigt korkad fråga, men går det inte på något sätt att man ska avvisa dem, man flyger personen helt enkelt till det landet och lämnar den där. Det går inte till så, eller?
Det är ju tyvärr lite mer komplicerat än så. Personerna ska ju släppas in, man ska kunna få ett landningstillstånd. Jag menar, det är en lång rad olika praktiska saker. Och jag vill säga att ofta så går ju det här att göra då om man faktiskt medverkar frivilligt. Problemet är ju att den svenska politiken har varit väldigt naiv, den har varit väldigt slapp. Ge ett konkret exempel. Tittar man på till exempel då personer som har fått nej på sina asylansökningar sen gått under jorden, då har man ju då tills alldeles nyligen när vi ändrade lagen kunnat söka asyl på nytt efter bara 4 år. När vi nu förändrar den här regeln så visar det sig att i ett svep så försvann faktiskt var tredje asylansökan i Sverige. Alltså var tredje asylansökan har varit en person som har sökt asyl och fått nej en gång tidigare. Vi skärper då regelverket kopplat till exempel inre utlänningskontroll. En lång rad olika krav på individen att faktiskt göra det som man ska göra och som en reglerad invandring bygger på, att resa hem. Och då kan ju, det handlar inte bara om krav, utan vi erbjuder också olika typer av stöd, praktiska arbeten och samarbeten, kunna boka biljetter och så. Och för dem då som inte vill samarbeta så skärper vi då förvarsinstrumentet. Vi bygger ut antalet förvarsplatser och ställer krav på de här länderna. att faktiskt ta emot sina egna medborgare. Särskilt om man samtidigt tar emot svensk bistånd, vilket många av de här länderna också gör.
Ja, för det är ju det som har blivit aktuellt delvis i fallet Somalia. Vad är det egentligen som har hänt där? Vad har det varit för utbyte mellan länderna just angående återvändande?
Ja, Somalia är ju ett land då som vi samarbetar med för att just få ett fungerande återvändande. Det fungerar bättre idag än tidigare, vill jag säga.
Sverige har ju, vad jag förstått, finansierat tjänster hos somaliska myndigheter just för att underlätta det här återvändandet. Hur har det där fungerat egentligen?
Ja, vi har ett samarbete med ett väldigt etablerat FN-organ då, som heter IOM, och som i sin tur har ett stöd till kapacitetsuppbyggnad i Somalia som då handlar om återvändande. Och det är ju jätteviktigt. Det handlar om att helt enkelt bygga kapacitet i de här länderna. Alltså Somalia är ju ett land som på många sätt är annorlunda från vårt. Att det finns en kapacitet att ta emot sina medborgare. Att det finns personer som vi kan hålla kontakt med för att det här ska fungera på ett bra sätt. Och när man så vi har ju under alldeles för lång tid sett resultatet av när man inte gör det. Då handlar det alltså om att personer som inte har rätt att vara i Sverige blir kvar här. Och det handlar också om att personer som ibland har begått väldigt allvarliga brott, våldsbrott, sexualbrott, också blir kvar i Sverige. Det här är en väldigt viktig prioritet för mig som migrationsminister att säkerställa att de här personerna lämnar Sverige och återvänder hem.
Vilka länder är det som det brukar vara lite svårt att få ta tillbaka sina medborgare? Somalia är ett, och vilka fler är det som är de stora syndarna här?
Ja, som sagt, är det så att man återvänder hem frivilligt, då kan man faktiskt återvända hem till i grund och botten alla länder i hela världen.
Ja, men just det här med tvångsavvisningar då?
Ja, då är det några länder vi jobbar nära med, och det redovisar vi öppet. Det handlar om till exempel Somalia, det handlar om Irak, ett annat land. Men sen finns också länder som är, jag menar, som är svåra. Jag menar, Syrien är ju ett sånt land också naturligtvis. Mm. Men det är en ganska lång lista om man tittar på de öppna återvändandärerna på olika länder, men där har du några.
Okej. Okay. Och hur stor skillnad gör det att regeringen eller Sverige då genomför den här typen av åtgärder, att man exempelvis, som i Somalias fall, stärker deras kapacitet för att ta emot återvändande? Kan du bara ge mig några siffror? Kan man halvera det antalet som inte går till, eller kan man få ner 90%? Alltså, vad ligger det där någonstans? Vad har vi för ambitioner där?
Ja, min ambition är ju att alla som inte har rätt att vara i Sverige ska återvända hem. Ja, det är ju helt fundamentalt för förtroende.
Hur många är det som inte kan återvända idag ungefär?
Nej, men när du säger att man inte kan återvända, alla kan återvända hem om de gör det frivilligt.
Okay, men du förstår vad jag menar. Alltså, ja. Hur många är det där man inte kan verkställa en tvångsavvisning eller en utvisning?
Nej, men det där är lite föränderlig materia. Men för att svara på din fråga.
Men mellan tummen och pekfingret, så vi får kvantiteten klart för oss ungefär.
Ja, men det finns ingen sån statisk lista, utan det ser olika ut beroende på fall. Men man kan väl säga att vi jobbar kanske mest intensivt mot ett tiotal olika länder. Tittar jag på återvändandet som sådant och jämför våra resultat med hur det såg ut tidigare, så har återvändandet ökat med 60%. Alltså 60% större i fjol än vad det var när vi övertog regeringsmakten. Så att det är en väldigt kraftig ökning som har skett, och jag vill såklart att den ska fortsätta öka. Och då handlar det både om personer just som har fått nej på sina ansökningar, men också personer som har begått olika typer av brott i Sverige. Och det är klart att jag kommer ju dessutom snart gå till riksdagen med en ny lagstiftning som kommer göra att vi får den då tuffaste lagstiftningen i hela Norden vad gäller brottsutvisningar. Vi kommer kraftigt sänka gränsen, och det där tror jag är helt avgörande just för, ja, men både kopplat till integrationen men förtroende för migrationspolitiken. Det kommer såklart också få en påverkan på de här siffrorna.
Ja, men det är det jag tänkte. Om vi ska utvisa för fler brott, så är det ju också viktigt att de kan verkställas. Det var därför 60%, det är en relativ förändring, men mellan tummen och pekfingret, hur många brukar det vara som vi inte får ut per år, så att säga? Så att bara lyssnarna och jag får koll på vad det är för volymer.
Ja, tittar man på de brottsutvisade så är det väl ungefär 1200 öppna återvändande ärenden. Tittar man på de som då handlar om Migrationsverket och de som överlämnar till polisen, så är det cirka 20 000 som är öppna ärenden. Mm. Sen vill jag säga, till det finns ju också frågan om det skuggsamhälle vi har. Alltså, det finns ju olika typer av skattningar på hur många människor som uppehåller sig i Sverige utan laglig uppehållsrätt. Jag har ju sett siffror på allt ifrån mellan 50 upp till 110 upp mot 180 000 människor. Så det finns ju väldigt stort mörker tal här. Det är ett väldigt stort skuggsamhälle vi har. Väldigt många människor som far illa, som begår brott, som utsätts för brott. Och så här, det har styrkt mig i övertygelsen om att det enda rimliga här är att när man kommer till Sverige så ska man få snabba beslut. Om man får ett ja in i arbete, integrationsinsatser, får man nej så ska man återvända hem och lämna Sverige. Det är den mest rimliga men också den mest humana politiken. Men det här med att ha stora grupper människor som ändå håller sig kvar i samhället men ändå utanför samhället, det blir aldrig bra.
Det är ju en ny mottagandelag på gång också, vad jag förstår. Vad innehåller den för nytt?
Ja, vi gör ju en lång rad olika förändringar med migrationspolitiken. Vi förändrar väldigt mycket, och det där är ju en av de delarna. Det handlar i grund och botten att det ska vara ordning och reda i mottagandet. Där kan vi idag se att vi har ju då haft den här situationen med eget boende. Man kan bo egentligen lite var som helst. Det gör att det blir väldigt svårt då att få kontakt med människor. Människor som får nej på sina asylansökningar. De går inte att få, ja, man vet inte var de befinner sig.
De försvinner bara ut i samhället på något sätt? Eller?
Ja, de håller sig undan. Och då återigen då underminerar man ju tilltron till hela den reglerade migrationspolitiken. Mm. Så den här lagen, det innebär då att när man kommer till Sverige så ska man bo hos Migrationsverket. Man ska få då beslut så snart det bara är möjligt. Det ska vara korta handläggningstider. Är det så att man får ja snabbt in i integrationsinsatser, får man nej då så ska man då bli flyttad till ett återvändande center på 6 platser i Sverige, och sen så ska man återvända hem. Och under den här tiden vill jag säga också då, innan man vet om man faktiskt ens får stanna i Sverige eller inte, så tycker vi också att det är viktigt att man vet då att man, var man befinner sig. Det vill säga att man ska inte kunna röra sig i hela Sverige, utan det är rimligt att man håller sig i det län då där man faktiskt bor.
Fanns det inte fördelar med det gamla systemet att om man säger, ja, men min brorsa bor ju här, jag kan flytta hem till honom och då är jag ju ute i samhället, kan påbörja integrationen. Finns det nackdelar med att den varianten så att säga försvinner?
Nej, men jag tycker att det du sa, det sätter lite fingret på den förändring vi försöker göra, därför att för oss börjar inte integrationsarbetet redan när man söker asyl, utan det börjar faktiskt när man har fått ett beslut om uppehållstillstånd. Det är precis den förändring vi försöker få till. Utan när man kommer, då ska man asylskälen prövas om man ska stanna eller inte. Och ska man det, som sagt, då ska man in i integrationsarbete. Men det där med att blanda ihop de där två sakerna, det blir inte bra. Vi ser ju det. Alltså vi ser i så många människor som avviker, som går under jorden, vi vet inte var de befinner sig, som hamnar i väldigt svåra sociala kontexter. Barn som föds in i det här skuggsamhället. Alltså det blir inte bra, utan det mest rimliga och även mest humana, det är att ha en helt annan tydlighet i detta. Men vill jag säga, också då försöka korta handlingstiderna. Vi vill att människor ska få snabba beslut och att man sen då verkställer dem så fort det bara är möjligt. Mm.
Ska prata lite annan invandring också, arbetskraftsinvandring bland annat, där det också genomförts ganska stora förändringar. Sverige ska vara det självklara valet för internationell spetskompetens, skrev du i en debattartikel ganska nyligen. Ja, är vi det idag?
Jag tycker att vi är påfallande bra. Jag tycker det är otroligt när man, men när man talar, man tar San Francisco, hela Bay Area med den, liksom, den tech-kompetens som finns där. Man kan välja mellan hela världen vart de vill arbeta. Rätt många nämner ju faktiskt Sverige och Stockholm inte minst och har det på sin karta. Jag tycker det här är otroligt viktigt. Det är ju liksom en migrationsfråga rent formellt, men jag ser det kanske snarare egentligen som en tillväxtfråga. Utan den här typen av spetskompetens så, jag menar, det kommer att göra Sverige fattigare och sämre, utan vi behöver snarare attrahera fler just högkvalificerade personer. Och vi försöker då ställa om den här arbetskraftsinvandringen. Den har ju haft ett fokus, skulle jag säga, kanske mer på den lågkvalificerade delen. Jag skulle ju gärna se fler då, ja, men internationella topptalanger. Det kan ju vara programmerare, det kan vara inom hälso- och sjukvården, analytiker och så vidare. Även då på forskarsidan, doktorandsidan, där är vi ju ganska duktiga på att locka till oss dem. Problemet är att de allra flesta, i alla fall för många, också lämnar så fort de är klara.
Mm. Du säger ändå att det ska vara det självklara valet. Du säger att vi är hyggligt bra idag. Vad ska vi göra för att bli bättre, tror du?
Ja, en sån sak som jag har lagt väldigt stor fokus på, det är att korta handläggningstiderna. Alltså när vi övertog regeringsmakten så var ju då den genomsnittliga väntetiden för ett arbetstillstånd vid en korrekt ifylld ansökan över 100 dagar. Nu är vi nere på 19 dagar. Så det är ju en fantastisk resa. Jag var nyligen i Finland och de är nere på under 10 dagar, så att vi kan fortfarande bli bättre. Och sen handlar det om att, ja, men väldigt målmedvetet städa undan byråkrati. En annan konkret sak vi gör nu är att vi också förändrar de här arbetstillstånden. De är idag knutna då till ett visst företag. Nu med den förändringen så kommer det innebära att även om man byter företag men har kvar sin, alltså samma typ av jobb, så behöver man inte skicka in en ny ansökan, utan det hänger med alla de där sakerna. Sen finns det ju saker som ligger rent utanför migrationspolitiken. Alltså det handlar om tillgången till bostäder, det handlar om skattesystem, det handlar ju väldigt ofta, skulle jag säga, om situationen för medföljande också. Skolgång eller partner, att de ska hitta jobb. Men alltså vi har faktiskt ett fantastiskt bra erbjudande. Vi är ju otroligt duktiga, vill jag säga. Det finns ett enormt intresse för Sverige. Och inte minst när jag tittar på USA och ser vad som händer där, så vet jag att det finns en annan som funderar på om man inte ska söka sig därifrån. Och vad passar då bättre att åka till än Sverige?
Problemet är ju, det är ju den 15 november idag. Det är mörkt utanför studion när vi spelar in det här och regnar. Vi har vissa nackdelar jämfört med kanske Barcelona eller München eller Bay Area. Ja, över större delen av Stockholm har man nog hört skottlossning kanske hemmen de senaste åren. Och dessutom, ja, vi har ju inte det, vi har bra restauranger men kanske inte det roligaste utelivet. Vi stänger ju våra barer ganska tidigt. Sådär. Min poäng är så här, vi ligger lite under andra områden. Behöver inte göra någonting ytterligare för att verkligen locka till oss folk att bo ett halvår, att ett halvår varje år i mörker så att säga.
Ja, men jag tycker att du ger en lite dyster bild av vår kära huvudstad och av Sverige. Jag tycker att det finns fantastiskt mycket positivt. Det är bara en sån sak som att vi är ju liksom, häromåret blev vi rankade som den näst mest innovativa staden i hela Europa. Och jag menar, Sverige står ju sig fantastiskt bra i den här typen av internationella ranking. Och jag tror att när jag talar med de här topptalangerna som kan välja mellan många olika länder, har Sverige på sin näthinna, då är det ju väldigt mycket det här, det innovativa landet, hela startup-scenen i Sverige, den är ju outstanding om man jämför med, ja, egentligen alla andra länder skulle jag säga. Så att det finns ju väldigt mycket, och jag tror att det handlar mycket om den här, och jag ska ge det rätt, det handlar ju också om hur vi beskriver Sverige. Det är ju inte så länge sedan som beskrivningen av Sverige även i informationskampanjer var att, ja, Sverige, det här, det är det landet där du kan få höga bidrag. Jag tror mycket mer på att beskriva Sverige för det vi är. Alltså det här entreprenöriella landet med det fantastiska tekniska kunnandet. Har du en utbildning, om du är högkvalificerad, om du är entreprenör, kom hit och arbeta och gör vårt land ännu bättre.
Finns det någon risk att regeringen och Sveriges politik när det gäller annan invandring så att säga spiller över på den invandring vi vill ha? Det vill säga att man vill absolut inte ha någon invandring, eller så låg som möjligt när det gäller asyl och anhörig och så vidare. Men just den här invandringen, att det liksom påverkar att man känner kanske om man sitter i Indien, vart ska jag flytta till Europa? Att Sverige, där verkar de ju vilja att få ut så mycket utlänningar som möjligt. Det känns inte riktigt bra i magen. Ser du någon sån risk?
Nej, är det korta svaret. Alltså jag får den frågan, men aldrig från arbetskraftsinvandrarna själva. Utan det är mer här i Sverige som den frågan ställs. Utan jag tror att de allra flesta förstår att det är en otrolig, och det här sätter liksom lite fingret på den här olyckliga sammanblandningen i migrationspolitiken. Vi talar ibland om invandring och så låtsas vi som att man på något sätt skulle kunna sätta likhetstecken mellan en asylinvandrare som kanske från ett helt annat land, en helt annan kultur och kontext, som kanske aldrig har gått i skolan, och så klumpar man ihop det med en internationell topptalang som kan välja mellan hela världen som sitt arbetsfält. Det är liksom, det är helt olika kategorier, det är helt olika målgrupper, det är helt olika politik vi driver. Så att nej, vi driver en aktiv politik för att minska asylinvandring, och jag tycker att det går alldeles utmärkt med också vårt fokus på just högkvalificerad arbetskraftsinvandring och topptalanger.
Men den där närmaste analfabeten du beskriver, den där topptalangen, kanske båda vill gå till en moské på, ja, när det är fredag eller är det lördag man går. Och det vill ju exempelvis inte Sverigedemokraterna ha i Sverige. Finns det en risk där att vi misslyckas med att attrahera talanger och kompetens för att vi inte tillräckligt erbjuder den typen av mångkultur?
Nej, men tittar man på Sverige idag så kan vi ju se att vi är ju ett väldigt öppet, tolerant land. Och det tycker jag att man också får bekräftat. Alltså inte utan problem naturligtvis, så är det. Men jag tycker också att man får det bekräftat när man talar med väldigt många talanger som har valt att komma till Sverige. Och jag skulle säga att just det här att sköta migrationspolitiken, att vara mycket tydlig med vad man har varit tidigare. Har man inte rätt att vara i Sverige, då ska man inte vara i Sverige. Begår man brott så ska man inte vara i Sverige. Jag tror att det är helt avgörande för att bevara legitimiteten för och förtroende för migrationspolitiken och även för arbetskraftsinvandring. Och jag ska faktiskt säga att aldrig möter jag sådana liksom lite förenklat krav på tuffare tag som när jag talar med människor som själva en gång i tiden har invandrat i Sverige, som har lärt sig svenska, som har arbetat, som har gjort rätt för sig, som har ansträngt sig och anpassat sig, och som upplever att det under alldeles för lång tid daltas med en massa andra personer som begår brott och missköter sig och ändå får vara kvar i Sverige och få bidrag under tiden.
Du, apropå Sverigedemokraterna, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan moderat och sverigedemokratisk migrationspolitik?
Jag skulle säga att det är inte i den konkreta sakpolitiken egentligen några jättestora skillnader som vi driver. Sen så kanske vi lägger olika tonvikt vid lite olika frågor. Jag talar ju väldigt mycket om just medborgarskapet, inte minst. Alltså den jätteförändring vi nu gör med både prov i svenska, samhällskunskap, också ett försörjningskrav som inte Sverige har haft sedan 1976. Jag tycker det är väldigt viktigt också, därför att vi talar ju ofta om att ett nej ska vara ett nej. ja, det har vi ju varit inne på i den här intervjun, men ett ja ska ju också vara ett ja, och vi ser ju medborgarskapet som ett incitament för människor att anstränga sig för att bli en del av vårt land, av vår samhällsgemenskap. Mm. Så det är väl någonting som jag kanske lägger extra mycket tonvikt på. Och sen också vill jag säga just det här integrationsarbetet som vi också lägger en stor tonvikt till. Alltså vi vill ju att det ska gå bra för människor som kommer till Sverige. Det vi är emot, det är en helt kravlös migrations- och integrationspolitik.
Men var det ett resonemang där du ville svara på frågan vad som skiljer Moderaterna och Sverigedemokraterna?
Det var i alla fall ett resonemang om vad vi lägger vår tonvikt på. Och jag ska säga att när jag tittar på de integrationsförslag vi lägger, så tycker jag att det inte finns något annat parti som kan tävla med oss där, utan vi lägger en lång rad olika förslag för att svara på frågan hur vi ska få bukt med de 180 utanförskapsområden vi har i Sverige idag. Det är 700 000 människor som bor i ett av dessa, varav ju 10 000-tals är barn.
Det var lite dunkelt. Om jag tolkar det så här, du sa att det inte var någon större skillnad mellan moderat och sverigedemokrat migrationspolitik, men det lät som du tyckte att integrationspolitiken, där skiljer ni åt mer. Förstod jag det rätt då, eller?
Ja, jag skulle säga att det finns inget parti som kan mäta sig med den integrationspolitik vi lägger idag. Jag tycker överlag att det är väldigt ont om förslag. Okay. Jag kan inte se... Ja, men egentligen från något annat parti tycker jag. Jag tycker att vi har tagit...
Så där betonar du Moderaternas särart?
Ja, men verkligen. Och det handlar ju både om så att man ska få sitt första jobb. Det handlar om att man ska lära sig språket. Det handlar om detta att efterleva och anamma svenska värderingar. Jag tycker att där är ganska tomt på förslag från många partier. Men jag tycker att vi Moderater har tagit en ledartröja.
Okej, men när det gäller migrationspolitiken, där kan du inte på samma sätt betona Moderaternas särart. I alla fall inte gentemot Sverigedemokraterna. Förstår jag rätt då?
Nej, men vi är överens fyra partier om den politik vi driver. Och jag ser inte att det idag är några jättestora skillnader mellan den migrationspolitik vi driver och SD. Sen kan det finnas enskilda frågor eller så, men vi säger ju klart och tydligt att vi vill att Sverige inte bara ska ha en stram migrationspolitik, utan att vi också ska ha en minimal asylinvandring. Och jag tror att det är jätteviktigt, och det är viktigt av ett skäl. Det är för att Sverige inte bara ska klara utan lyckas med integrationen av alla människor som har kommit till vårt land. Då fungerar det inte att ha den typen av asylinvandring som Sverige har haft de senaste åren. Det fungerar helt enkelt inte. Men det är också det enda skälet till varför vi gör det.
Mm. Vi ska snart knyta ihop den här säcken. Bara några frågor om historien. Sverige som samhälle och som land har ju som bekant genomgått en resa när det gäller synen på invandring. Det gäller väl alla politiker, inklusive dig själv. Hur har du sett ut? När började du ändra åsikt om invandringen, och hur gick det till?
Ja, Sverige ser ju fundamentalt annorlunda ut idag än vad Sverige såg ut för bara 10 år sedan eller för 20 år sedan. Och man måste ju, alltså all realpolitik måste utgå från hur Sverige och hur landet ser ut, kanske inte hur det har sett ut tidigare. Men jag ska säga att jag har jobbat länge med de här frågorna. Jag var också den som fick ansvaret för migrationspolitiken efter valet 2014 och lägga om Moderaternas migrationspolitik. Så att jag har varit, tycker jag, konsekvent under lång tid i de här frågorna.
Vad är det för konkreta samhällsförändringar som har gjort att du känner att analysen och vad man tycker ska förändras? Vad är de tydligaste förändringarna?
Ja, det är ju, vi har 180 utanförskapsområden. Vi har 700 000 människor som jag säger som lever i utanförskap. Vi vet att väldigt stor del av det är kopplat till en kravlös migrationspolitik, en asylinvandring som under alldeles för lång tid har varit alldeles för omfattande. Det är alldeles uppenbart, och det är klart att jag säger inte att en skärpt migrationspolitik är den enda lösningen på det, för det är det inte. Men det jag säger är att jag är helt övertygad om, och jag tror att svenska folket också inser det, att det kommer vara omöjligt att hantera integrationsproblemen om vi fortsätter att ha... Ja, men om vi går tillbaka till det jag nu hör från vänsterhåll, att vi inte ska ha försörjningskrav i anhöriginvandring, att vi ska återgå till permanent uppehållstillstånd. Alltså precis den politik som ledde Sverige rakt in i flyktingkrisen 2015. Mm,
du ska få utveckla just det. Men jag är fortfarande nyfiken på den här resan. För jag tänker exempelvis den förra borgerliga regeringen mellan 2006 och 2010. Borde den ha haft en annan migrationspolitik, tänker du så här i efterhand?
Ja, och framförallt skulle jag vilja säga kanske under den andra mandatperioden skulle jag vilja säga. Ja, visst hade det varit så.
Var du personligen emot Sverige, den politik som fördes då? Eller?
Ja, jag var väl kanske inte någon stor tillskyndare av den överenskommelse som väl gjordes där 2012 eller någonting sånt. Nej, så var det. Nej. Okay. Men det fungerar ju så i ett politiskt parti också. Man får resonera sig fram till en hållning och sen så håller man ihop. Men det är klart att det finns ju någonting väldigt märkligt i hur migrationspolitiken har skötts, eller kanske framförallt inte skötts de senaste åren, med väldigt stora förändringar. Europa bygger inga murar var det ena veckan, och sen så var det i princip stänggrängs den andra. Det hade varit mycket bättre och, ärligt talat, mer seriöst förhållningssätt om det hade varit en mer långsiktig kurs i de här viktiga frågorna.
Varför blev det så där? Varför höll Moderaterna fast vid den, vad du nu säger efterhand då, en felaktig linje så länge ändå? För det, Moderaterna gjorde också en resa, även fast det kanske inte gick lika fort som för Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Så.
Fast jag vill ändå säga att jag tycker att det där är lite förlegad bild också. Nu har vi drivit det här i 10 års tid, alltså kring en skärpt migrationspolitik. Så att vi, det var liksom inte igår vi kom på det. Utan det är 10 år här nu som vi har.
Men du hade tyckt att det hade konsekvent. Borde ha skett tidigare kanske, ännu tidigare?
Jag tycker att så här, migrationspolitik är ju svåra saker. Det är viktiga saker. Det berör människor på ett väldigt tydligt sätt. Och jag tror i grund och botten att det är dåligt när det blir för stora slag. Nu är vi i den situation vi är i. Det kan vi inte förändra. Vi kan inte förändra allt det som har varit. Vi kan bara förändra det som ligger framför oss. Alla de åtgärder som vi nu genomför. Alltså det är ju med motivet att just vi ska lyckas med integrationen. Men det är klart att det har varit bättre om politiken har varit mer genomtänkt, mer konsekvent och långsiktigt tidigare. Men som sagt, man kan diskutera det där i all oändlighet. Nu är vi där vi är och vi genomför men det här paradigmskiftet nu på en lång rad områden. Både i migrationspolitiken men också i integrationspolitiken. Mm.
Ja, min sista fråga, du har redan varit inne på det, men om vi får ett regeringsskifte nästa år, hur stora konsekvenser för migrationspolitiken tror du det skulle få?
Jag tror att det kommer få stora konsekvenser. Vi ska veta en sak, och det är att den svenska diskussionen, den är ju helt skild från övriga EU. I Sverige talar vi inte så mycket om flyktingkris längre. Tittar jag på hur det fungerar ut i övriga Europa så är ju fortfarande asylmottagandet väldigt högt. Och det leder mig till slutsatsen att förändringar kan väldigt snabbt få stora konsekvenser. Jag menar, jag hör Magdalena Andersson, hon säger att Sverige ska ha en stram migrationspolitik. Vad innebär det? Ja, hon sa att 19 000 asylsökande varje år. Det var en mycket stram migrationspolitik. Det är alltså en tredubbling av dagens asylmottagande. Jag hör Vänsterpartiet, Miljöpartiet, de låter som ett eko från 2015. Inga försörjningskrav i anhöriginvandring. Vi ska ha permanent uppehållstillstånd. Man behöver inte åka hem. Alltså det är precis den politiken som ledde oss in i hela flyktingkrisen som har skapat sånt enormt stort utanförskap och misslyckanden i vårt land. Så att jag tror att det finns en uppenbar risk efter nästa val om svenska folket skulle rösta fram en S-ledd regering för att det skulle bli en kraftig ökning av asylmottagandet. Och det skulle vara väldigt dåligt för Sverige och för våra möjligheter att lyckas med integrationen.
Som du säger så är det en ganska stor invandring till EU fortfarande. Jag tror det var 1 miljon förra året. Tror du att Sverige skulle kunna hamna i samma situation som 2015, att 10% eller 15% söker sig till Sverige?
Jag tror ingenting är omöjligt kring det. Och som sagt, den svenska situationen, den är ju fundamentalt annorlunda. När jag idag träffar mina kollegor ute i Europa, när jag gör intervjuer med internationella medier, då undrar ju alla, vad är det Sverige har gjort? Hur har ni lyckats? Hur kommer det sig att ni har den lägsta asylinvandringen sedan 1985? Vad förklarar de svenska framgångarna? Och jag förklarar att det är ett väldigt mödosamt, långsiktigt, seriöst arbete. Men det är klart att skulle man nu börja vackla och säga att nu ska vi gå tillbaka till Stefan Löfven och Europa bygger inga murar och allt det där. Och det är liksom inte bara skrämselpropaganda. Det är ju detta man lägger på riksdagens bord. Vi ser det på punkt efter punkt efter punkt. Det är klart att då kan det väldigt snabbt gå åt ett helt annat håll.
Stort tack migrationsminister Johan Forssell för att du gästade idag.
Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag och idéer på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han alltid gör Jesper Sandström, jag heter som jag alltid gör Andreas Eriksson, och jag hoppas precis som jag alltid gör att vi hörs snart igen.